lyssnar på Rise and Shine med Shirin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Thomas Eriksson, du är författare, föreläsare och ledarskapscoach. Boken Omgiven av idioter är kanske din mest omtalade bok, men det är bara en av väldigt många. Och totalt har du sålt över 8 miljoner böcker och de har översatts till 56 språk. Men nu har du skrivit en bok om lögner som heter Omgiven av lögnare. Du räknas till en av Sveriges främsta kommunikationsexperter. Din ambition är att underlätta vardaglig kommunikation. Du känns ju som det är något som vi alla behöver hjälp med. Det ska bli otroligt spännande att dyka ner i detta ämne med lögner med mera. Självklart är jag också nyfiken på hur dina morgonrutiner ser ut och massa annat. Varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tusen tack.
Tackar. Så roligt att ha dig här. Vilken ära att få ha dig här.
Det är jag som ska tacka. Det är så här ser jag fram emot. Det ska bli spännande.
Ja, och vi har ju inte träffats IRL, in real life, som jag har gjort med många av mina gäster. Men det går ju alldeles utmärkt så här via Zoom. Jag sitter som vanligt på golvet i mitt vardagsrum på Gärdet i Stockholm. Var befinner du dig idag, Thomas?
Jag befinner mig på mitt kontor i någonting som heter Villa Lundsbo, som ligger granne till den herrgården som jag och min fru bor i, Svartå herrgård, som ligger mitt ute i absolut ingenting. Vi är bokstavligt talat i skogen.
Men Gud,
vi har två grannar och en av dem är vi själva. Så det här är tyst och lugnt kan jag säga.
Har den andra grannen
mycket
en
älg? Mycket långt ifrån Gärdet, Stockholm.
Men var någonstans, om du vill avslöja, i vårt avlånga land?
Om Örebro ligger här så ligger det här någonstans i det
okay,
här.
Okej, i den regionen i alla fall. Mm. Underbar, vad skönt. Så när du tittar ut nu så ser du... Träd?
Skog. Ja, många träd. Träd. Och lite träd. Oj, så är det.
Ja, nämnde du träd?
Ja, det var träd och tallar och granar och björkar.
Jag skojar. Det
är väldigt, väldigt ensligt. Men det är väldigt bra kontrast till mitt normala liv. Jag reser ganska mycket, föreläser en hel del. Reser ofta långa sträckor och det är mycket flygplatser och taxibil. Och komma hem då till det här lite... Ja, den är lite kontemplativa, lugn och liksom... Och när man träffar någon nere på byn här som ligger några kilometer bort så de har sällan bråttom. Och det är fantastiskt härlig kontrast faktiskt till att springa runt på Heathrows flygplats eller någonting som jag gjorde igår.
Oj, ja, det kanske för inte bara ett härlig kontrast, det kanske en helt nödvändig kontrast.
Jag tror det.
Ja.
Jag tror det. För mig är det bra. Jag tycker om båda värdena. Jag är lite personlighetsmässigt säga ambivert, det vill säga någonstans mitt emellan extrovert och introvert. Så jag uppskattar och behöver, tror jag nog, båda världarna. Ja, det vill jag nog säga.
Ambivert, det är uttrycket måste jag låna, för jag är samma.
Ambivert, det kan också leda till andra saker som börjar på ambi, men det är en annan... Det är ett annat avsnitt.
Herregud. Jag inser ju nu, ju mer research jag gör och läst stora delar av boken, så den senaste boken, så känner jag ju att som vanligt att 60 minuter, jag måste börja prata snabbare, känner jag.
Jag byter lampan, vad jag ska göra. Så, nu. Nej, det är ingen fara. Kör på.
Men hur mår du idag då, Thomas? Denna soliga dag, i alla fall i Stockholm.
Det är soligt här också, samma sol. Jag mår alldeles utmärkt. Jag mår oftast väldigt, väldigt bra.
Vad härligt.
Jag är en sån här person som är onaturligt frisk. Det är som någon sa, jag är inbildningsfrisk. Jag kommer inte ihåg när jag var sjuk senast. Jag mår toppen och jag känner mig glad, nöjd med livet.
Oh.
Solen gör underverk. Jag tycker inte om vinter, även om jag är från Norrbotten. Då säger man kanske att du som är från Norrland, du ska väl tycka av snö och allt. Mitt svar på det är...
Ja, nej.
Hade jag föredragit vinter hade jag varit där.
Såklart.
Då var jag här i Södersund, hade jag stannat kvar där. Så jag är väldigt glad nu, väldigt positiv och taggad över att solen kommer fram. det kommer lite flyttvåga tillbaka redan här. Mm. Och folk är liksom lite glada och lite mer liksom alerta. Det, ja, det är en härlig tid på året. Det här är kanske det bästa.
Jag håller med. Återvända, april, liksom. Maj är spännande när allt exploderar. Mm. Och om man går upp riktigt tidigt den här årstiden, då måste man ju liksom gå upp innan folk, alltså man måste uppe så här vid 5-6. Då är det en symfoni av fåglar. Sen tystas det där ner. Men det är liksom, ja, men det är verkligen konsert. Men nu då, Thomas, jag som tyvärr inte får träffa dig ännu, och alla lyssnare som lyssnar nu kanske inte känner till dig heller, även om de kanske har hört talas om Omgivna av idioter framförallt, och diskanalyser, olika färger. Om du skulle beskriva dig själv för någon som du aldrig har träffat, till exempel mig eller alla lyssnare, hur skulle det låta? En ärlig profil liksom.
Beskrivning av mig själv.
Who are you? Who are you?
Det är den värsta frågan som finns. Det finns ju inget tråkigt att prata om sig själv. Jag är så trött på mig. Nej, ja, jag skulle beskriva mig. Jag skulle göra som de flesta människor gör. Jag skulle börja berätta vad jag gör, det vill säga vad jag jobbar med. Vilket är en ganska tråkig grej. Jag skulle troligtvis beskriva mig som författare, föreläsare, coach och mentor. Men det är egentligen inte det jag tror människor undrar. De vill nog veta kanske som du...
Jag väljer att tolka det.
Ja, exakt. Men vår identitet är ju så stark.
Jag vet.
Förknippa med vad vi gör, vad vi tillbringar mycket av våra vakna tid med. Men vad jag skulle säga, vad jag skulle beskriva mig som, det är väl en rätt glad, positiv skit som har haft lite flyt i livet och som tycker att jag gör det mest underbara som går att göra. Jag får jobba med människor, jag får resa, jag får se saker, jag får skriva böcker. Och det gör att jag mår väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt toppbra. Jag lever på en fantastisk plats tillsammans med den mest fantastiska kvinna som finns, min fru Kristina. Också författare, så vi förstår varandra. Vi förstår verkligen varandra när vi gömmer oss med ett manus eller gräver ner oss i en bok. Så är det ingen som undrar, vad håller du på med? Vi vet vad andra håller på med. Det är en sån befrielse. För författaryrket är så konstigt. Det är så jättekonstigt. Det är svårt att förklara för någon annan. Jag möter ibland frågan, vad gör du? Jag skriver böcker. Ja, det ska jag också göra, säger folk. Jag ska också skriva en bok. Och det brukar jag säga att jag gör det. Det tycker jag ska göra. Vet du hur länge det tar? Nej, men det är väl inte så länge. Nej, 1200 timmar. Åh, herregud. men det är väldigt speciellt. Det är ett väldigt konstigt jobb. Man sitter i tystnad under många långa stunder. Och en del stunder är, hur ska jag säga... Det är inte alltid man har hopp om att man kommer igenom. Därför är det så skönt att kunna gå till någon... Nu lämnade jag frågan, märkte jag. Man går till någon,
det gör ingenting.
I alla fall gå till min fru Kristina och säga så här, ja, nu har du kört ihop. Så okej, hur tänker du? Så kan vi ha ett samtal kring det. Och det är väldigt få förundrat. Författare borde vara gifta med författare, har vi räknat ut. För att det är så oerhört mycket enklare.
Intressant.
Faktiskt. Ja.
Men jag, du låter ju som en glad skit. Det låter ju underbart. Men så tänker jag också så här, du har ju skrivit så många böcker som är ganska kontroversiella. De sticker ut, du blev intervjuad över hela världen, du TEDx-talk, föreläser väldigt mycket. Och då tänker jag så här, hur hamnade du där du är idag som en av Sveriges främsta kommunikationsexperter, föreläsare och författare till? Hur många böcker har det blivit egentligen? Jag har glömt att räkna. Slarvet av mig.
Ja,
inklusive lögnboken.
Så jag svarar på den sista frågan när det gäller det jag kallar då för pop non-fiction, pop psychology på engelska. Eller alltså lättillgänglig... alltså jag skriver beteende och pratar om omgiven av serien, så är det väl en, jag håller på med den åttonde boken och arbetar på den nu. Sen har jag ju skrivit också thrillers, så totalt sett är det väl en 13-14 böcker kanske eller något sånt. Fast är det ingen som bryr sig om det, det är väl mest intressant. Hur hamnade jag här? Ja, det är en lustig slump. Det finns en historia bakom, men den är lite, inga vägar är ju liksom spikraka och alla vägar leder inte till Rom heller, det är ju en myt. Men jag drömde om att bli författare redan som väldigt, väldigt ung. Så jag försökte skriva skönlitterärt. Och det gick åt helsike, för det var hemskt dåligt. Det var ingen som ville läsa och det var förskräckligt. Jag skickade in manus till ungefär som spirande författare gör. Då postade man pappersmanus, så gammal jag, skickade det. Och jag fick tillbaka så kallade dra åt helvete brev det jag gömde. Ja, det blev det. Det kändes så. Man fick det där som en snyting i ansiktet. där det stod i princip att ring inte oss, ring inte vi dig. Det, ja, så jag brukar kalla för dra åt helvete. Det brev som samlade där i pärmar, hundratals sådana, väldigt dåligt. Under tiden så utvecklade jag en karriär som managementkonsult och började arbeta då med olika koncept, olika modeller, exempelvis den fyrfärgsmodellen som är en av många. Men det var en liten smal remsa av det jag gjorde. Sen till slut så blev jag utgiven, jag tog hjälp och så fick jag ge ut några deckare, några thrillers. Och det skapade en sorts harmoni i hela mitt liv faktiskt. Mm-hmm. Det gynnade min estetiska drivkraft. Jag är nämligen väldigt resultatorienterad, men jag har också en estetisk drivkraft. Och det betyder inte att jag målar eller något, utan att jag strävar efter harmoni. Mm. Och när jag fick börja skriva parallellt då med konsultjobbet så uppnåddes en sorts balans inuti mig. Vilket gjorde att jag började trivas bättre och gjorde bättre som på jobbet när jag på fritid när jag fick skriva böcker. Mm. Det här kan jag prata 4 timmar om bara om det. Men det, ja, så var det. Men det som hände var då gick jag då helt enkelt till... Då fick jag en idé. Ja, men det här fyrfärgsmodellen, diskprofilen, rött, gult, grönt och blått. Det är ju ändå ett bra ämne. När jag jobbar med det inför tusentals människor. Varför inte göra en bok på temat? Folk är ju glada och nöjda. Tycker det här är ju vettigt användbart. Det kan man ju göra saker med. Varför inte skriva en bok om det? Så jag gick då till min dåvarande förläggare och sa, nu har jag världens idé. Och de sa, vad är det för något? Är det en ny deckare? Nej, sa jag. Nu ska jag skriva en fackbok här. Och det ska handla om beteenden och personligheter och vardagspsykologi. Och det ska heta Omgiven av idioter. Så det här är omslaget, det är min egen design. Och de tittar på mig med fasa i blicken. Och sa att det var det sämsta de hade hört.
Nej, igen!
Så dåligt. Släpp vilken idiotisk idé, sa de. Det var det dubba. Nej, skit i det där. Gå tillbaka till och skriva dina deckare som ju ingen köpte heller. Så att ingen känner till den där. Men konsekvenser blev att jag tänkte att nej, jag ska skriva den ändå. Va? Så jag shoppade runt på alla de här förlagen som fanns i Sverige. Då. Alla sa samma sak i stort sett, att det var jag som var idioten. Okej, okay. Då skrev jag boken ändå på pendeltåget mellan olika uppdrag. Jag bodde i Stockholm när jag skrev boken. Så att jag pendlade runt och for fram och tillbaka och läste det jag kunde och liksom jag tog det här ur huvudet egentligen. För att allt det där hade jag i skallen, så skrev ner den och sen så fick jag ut den själv för att ingen ville ge ut den. Fick finansierat den själv, jag hade inga pengar till någonting. Jag hade ingen marknadsföringsbudget, ingen reklambudget. Jag körde runt med lådor med böcker i bilen. Och tvingade på mina klienter att ni kan väl ta 10 böcker, 5, ta 2, ta en bok. Och de tittar på den där boken, vad är det, en bok om idioter, vad håller du på med, vad är det här, måste vi betala för den? Det var så det började. Mm. Sen så fick vi inte, ja, sen fick jag in böckerna på flygplatserna i Sverige och sen så var det bara boom och sen så ville alla ha den. Men och sen ville jag ha den översatt och då sa man att det går inte att översätta såna här böcker. Det finns lokala experter överallt i världen. Ingen kan översätta som bok. Då sa jag att jag ville göra det i alla fall.
Väldigt mycket motstånd här har jag.
Ja, enormt mycket motstånd. Och sen var det några som inte gillade boken så fick jag jobba med det. Men vilket då hjälpte till framförallt den amerikanska karriären. Amerikanen älskar ju en liten ensam kille som slåss mot etablissemanget. De älskade ju liksom när folk tyckte det var en skitbok då. Och man behöver inte tycka att det är en bra bok, men den skapar intresse för någonting. Den skapade liksom det. Men det ena gav det andra och sen så... Jag tror vi till och med är uppe i 59 språk just idag faktiskt.
Ja, du har jag läst på fel. 56 har jag. Jag bara vänt på sexan.
Nej, det går undan helt enkelt. Det går snabbt.
Wow.
Så det ena gav till andra så började jag föreläsa även utomlands. Och det är ungefär så.
Jobbigt för alla förlag som tackar nej från början. Som nu bara så här, Thomas, snälla, kan du skriva en till?
Ja, kan det vara. Precis. Tänk om det var så enkelt. Nej då, men så att vägen var inte spikrock till den plats jag befinner mig på idag. Det var den inte. Men jag tror också att, nu kommer det floskel. Är du redo för riktig klyscha?
Så här. Jag är redo, jag sitter ner redan.
Ja, vad bra. Man behöver lite motstånd i livet om det alltid går för lätt, vet du. Mm. Hade jag varit 25 när jag hade liksom fått framgångar med den här boken, hade jag kanske bara blivit knäpp idag. Jag tror att det är bra att ha varit med om lite saker. Jag tror att det är bra att man får... Ja, för kämpa lite grann, nu menar jag inte överdrivet mycket, men att man får lite motstånd och man får ingenting gratis. För mig är det gör att värdet av ja, men det man uppnår blir så mycket större.
Mm.
Det låter lite klyschigt, men när grejerna går för enkelt, då blir jag lite misstänksam. Vad är det här? Det borde vara problem. Det väntar problem runt hörnet snart. Och ja.
Men det där tror jag många
här kan vara med om.
Att man lär sig av allt. Man lär sig av det där krigandet. Men du, kan du, innan vi går in på lögner och sådär. Alla kanske inte känner till det här med diskanalysen. Och det här gul, grön, röd och blå. Har du lust att guida oss lite snabbt igenom vad det innebär? Lite kort och vad de här färgerna står för.
Ja, det kan jag göra. Alltså diskanalysen är en gammal metod som har ett ursprung som börjar vara bortåt 100. Det är egentligen en Jung-baserad. Alltså den moderna psykologin har två fäder. Freud å ena sidan, som jag inte rekommenderar. Det slutar på att man hamnar i garderob och fel föräldrar. Jag vet inte. Jung, något mer koncentrerad på vad det vi kan bevisa när det kommer till vardagspsykologi. Så man kan säga att diskprofilen är löst baserad på Jungs teorier. Så har det utvecklats och det har hänt ganska mycket under tiden. Och i grunden så handlar det om en föreställd fyrvägsmatris. Med fyra, du har pilar uppåt, neråt. Uppåt har du sakorientering, neråt har du relationsorientering. Vänster introversion, höger extroversion. Så du får liksom fyra grundbitar då. Och då har du då rött, gult, grönt och blått beteende. Som står för dominans, inflytande, stabilitet och egentligen analytisk förmåga eller samvetsgrannhet, lite beroende på. Det finns olika varianter av detta, vilket också är förvirrande. Disk är inte ett varumärke, utan det är ett system, en idé.
Mm.
Olika varianter av den. Men färgerna finns där för att beskriva då de här olika dragen. Så färgerna är en ren, ja, man kan säga en ren pedagogisk sak, kan man säga. Det är lättare att komma ihåg ett rödgult beteende framför ett högt D över I med ett lågt C. Eller en ENTJ-person om man använder Myers-Briggs. Eller en ENTF.
Jag bara,
eller
nu blev det jättekrångligt.
ITPKI, det är något annat. Så färgerna finns av pedagogiska skäl, skulle jag vilja beskriva det som. Och det beskriver beteende. Så du får ett antal saker. Nej, det finns fler än fyra personlighetstyper. Ja, det gör det. Men man kan mixa dem och blanda dem. Poängen är att man lär sig grunderna. Ungefär som när du bakar en kaka. Du lär dig vad mjölken gör i degen. Vilket typ av mjöl ska du ha? Hur funkar det med socker och salt och alla de där grejerna? Ägg. Ett ägg, två ägg, fem ägg. Vad gör det för skillnad? Men när du begriper basingredienserna, det är då du börjar mixa. Och de flesta människor är ju en kombination av olika färger. Så även du och jag. Men inte alla. En del har en färg som liksom dominerar deras beteende. Och där kan man använda då systemet för att beskriva. Man får liksom olika personlighetsdrag. Man får eller beteendedrag, ska jag säga. Beteendedrag. Man kan använda den när det gäller att förstå varandra, att sälja, att leda, att liksom bygga relationer, kommunikation, social kompetens, självinsikt. Lite grann beroende på vad du är intresserad av så kan du använda den här typen av värdetyp på ganska många olika vis. Och det är det som jag skriver om och då även föreläser om delvis. Det här är långt ifrån allting som jag gör, men
jag
det är en del av.
Men det här är roligt. Jag var med, och det här används ju enormt mycket fortfarande på kickoffer. Jag har ju fått fördelen att vara med och träna väldigt mycket personal under deras kickoffer och också få vara med och se när de gör den här diskanalysen. Och det är ju liksom ganska roligt hur liksom chefspositioner hamnar på en färg och så har vi personal, alltså serveringspersonal på en, alltså det är väldigt, väldigt, det blir ju väldigt tydligt och väldigt roligt. Folk gillar ju sånt. Det är ju det är som att man får liksom ett litet kvitto på sig själv.
Ja, det finns olika sätt att se på det. En del säger så här, jag tycker inte om att sätta stämplar på människor. Jag har all respekt för den tanken, men det gör vi hela tiden. Vi kanske sätter andra stämplar på varandra, men det är uppenbart så att vi delar upp varandra i kategorier. Det kan vara allt från ung, gammal, man, kvinna, kort, lång. Alltså det kan vara vad som helst. Stockholmare eller lantis som jag då numera. Det kan vara allting, men det är ett sätt att liksom hitta någon variant och försöka förhålla sig till varandra. Han är sån, hon är sån, aha, nu vet jag ungefär vem det är jag har att göra med. Det här är bara ett sätt att lite mer strukturerat försöka göra det.
Mm.
Du sa nyss, chefer hamnar i en viss färg. Ja, de tenderar till det. Eller är det så att vissa färger hamnar på chefspositioner? Det kanske snarare är det. Vissa egenskaper hjälper till när du ska ha någon som är beredd att ta beslut och ta lite göra lite grejer som kanske är lite obekväma, så finns det vissa beteenden som hjälper till och andra som inte hjälper till. Omvänt så hjälper de inte till, och särskilt på ett annat, en annan position. Mm. Så det finns egentligen ingenting rätt eller fel, men det finns en väldigt massa olika.
Det är lite roligt, för jag har faktiskt aldrig kollat på det, och inte för att jag tycker det är dåligt, men jag har kollade på Robinson första avsnittet igår på grund av att min styvdotter är med som deltagare. Och där märker man ju direkt hur så här, det blir kaos i gruppen. 10 kvinnor i en grupp, 10 män i en grupp. Vem tar chefsrollen? Vem är doen? Vem tar besluten? Vem drar sig undan? Det är otroligt roligt att se hur en grupp som inte känner varandra bara liksom tuk, hamnar i vissa fack. Hade ju varit ganska roligt att göra en diskanalys där. Antar att det är som du gör ganska mycket när du föreläser också. Men du har ju faktiskt också fått, som det blir såklart när man sticker ut hakan, du har fått väldigt mycket kritik av psykologer och forskare som säger att du sprider pseudovetenskapligt trams. De har även kallat dig för årets förvillare. Hur har du tagit den här kritiken?
Det skiter jag fullständigt i.
Okej.
Okay. Behöver det förtydligas? Nej då, det är aldrig kul att få kritik. Men du vet, Sverige är ett litet land. Du kan inte lyckas med någonting om du inte är beredd på lite kritik.
Mm.
Det som är fascinerande med kritiken, det är att det de kritiserar är ju egentligen inte mig. De kritiserar faktiskt ett system som de inte tycker om.
Mm.
Men det som är fascinerande tycker jag, det är det här. Psykologer, terapeuter, psykiatriker. Nej, inte psykiatriker, de är mediciner. De fattar bättre. Men personer som och tränat sig och utbildat sig och dedikerat sitt liv till att hjälpa människor. Att de kan vara så gemen och så elaka, det är ganska fascinerande. Och det handlar inte om sakfrågor, utan när en bunt av dem väljer att attackera mig personligen. Mm. Och attackera min familj, attackera min fru, attackera mina barn. Mm. Ja, attackera mina barn. Då frågar man sig, är det här personer som är lämpade att hjälpa andra människor?
Mm.
Men du vet, det där är gammalt.
Mm.
Det där, och som sagt, de har hjälpt min internationella karriär med bättre än vad jag tror de kan förstå.
Mm. Mm.
Folk utomlands älskar den här berättelsen. De tycker det är suveränt. Mm. Folk kan tänka själva. Det är det de här personerna glömmer bort. Människor kan tänka själva.
Jag kan tänka mig att USA kanske det mottogs enormt bra. Vi är ju kanske lite mer avundsjuka i Sverige. För du jobbar ju också med att hjälpa människor. Du vill ju hjälpa folk att förstå sig själv och andra bättre för att vi ska kunna kommunicera bättre med varandra.
Ja, att prata illa med andra säger mer om den som pratar om den det gäller, tycker jag. Man kan ha åsikter och uppfattningar, det kan man absolut ha. Och jag är inte perfekt i något avseende. Men om man tittar på vad saker och ting gäller, om man tittar på faktabitarna, så blir det inte löjligt. Men jag träffade på ett flygplan för några år, så träffade jag en italiensk influencer. Tyvärr har jag glömt hans namn, han var ungefär i min ålder. Och vi pratade om sådana här saker, då sa han så här, men för jag hittade honom inte, alltså, jag läste ett magasin på italienska, och jag kan inte italienska, så jag kunde inte säga det. Men jag såg hans bilder, så tittade jag in till och så sitter samma kille till och säger,
jaha, vad lustigt.
That would be you, right? Och han sa, ja, det är jag. Så, ja, så vem är du då? Jag ser inte vad det handlar om, vad gör du i tidningen? Och så berättar han att han har gått från att vara någon gammal bankman eller någonting, någon finanskille, som hade gått över till bli mera, han ser ut som någon sorts jetsättare. Men då så sa han så här, men italienarna älskar det. Ja, vet du vad, sa han, jag har mycket fans värld över och många gillar det jag gör och inte gör. Jag har av alla jag möter så skulle jag säga så 75% älskar allt jag gör och allt jag säger, så 24% bryr sig troligtvis inte jättemycket. 1% sa de hatar mig så djupt så de skulle inte dra mig ur en brinnande bil. Och allihopa är italienare, sa han.
Ja, jag förstår.
Vi enades om att det är det gamla vanliga.
Mm.
Ja, precis. Vi går vidare.
Det här
plågar mig inte något särskilt om du undrar.
Vi släppte bara, Thomas. Släppte. Men jag var ändå tvungen att ställa frågan, kände jag.
Vem tvingade dig?
På sidan 12 i boken så beskriver, i den nya boken, nu hoppar vi över till lögnboken. Som har, nu ska vi se om jag minns rätt, utgivning 9 april. Så när vi spelar in det här har den inte släppts ännu. Jag har läst den i pdf-form. Och Och då skriver du om en gruppövning som du brukar göra på företag och hur viktiga deras värdegrunder är. Så att jag ska bara läsa ett litet stycke här. Jag går liksom rakt in i den här gruppgrejen här. Var och en i gruppen fick skriva ner sina egna förslag och sen skulle vi förhandla fram ett antal gemensamma värderingar. Du kan ju tro att det blev vilda diskussioner med kanske 30 personer i rummet. Missförstå mig nu inte det här. Övningen i sig är värdefull och mycket givande. Men det var inte det stora problemet. Bekymren startade egentligen under nästa pass. Där jag behövde få gruppen att definiera varje värdegrund för sig. Det duger nämligen inte att bara producera en massa floskler. Jag ska inte bli långrandig här, men låt mig ta ett mycket kort exempel. 90% av gångerna som jag genomfört denna övning, och det är hundratals gånger, så kommer ordet ärlighet upp som en viktig värdegrund. Ärlighet, säger gruppen. Ja, det ska vi ha förstås. Alla nickar entusiastiskt. Fint, säger jag. Ärlighet låter ju toppen. Definiera nu vad det betyder och framförallt beskriv hur man uppträder för att visa att man är 100% ärlig. Det kör ihop sig mer eller mindre med en gång. Till en början är det enkelt. Säg sanningen. Sen kommer någon på att det kan ju vara lite knivigt. Sanningen alltså. Sanningen kan vara nog så tung att bära. Folk kan ju bli sårade. Ta illa upp. Men vad blir lösningen? Gruppen diskuterar. Och så fortsätter det. 161 sidor till i boken. Om olika saker av lögner och så. Och vad är det som har drivit dig till att... Eller drivit, det låter som någon har tvingat dig in i ett hörn. Vad är det som har fått dig att vilja skriva den här boken om lögner? Är det för att du har ramlat över det så många gånger? När du har varit ute och föreläst och mött människor? Eller är det bara så här, en grej i livet som du har plockat upp som vi måste prata mer om? Eller vad var det där? Att, nej, nu måste jag skriva en bok om lögner.
Ja, det är naturligtvis helt rätt fråga. Det är en kombination av många saker. Det finns rätt få grejer som bara har ett enda orsakssamband. Det finns ofta fler saker.
Såklart.
Dels så tycker jag att världen är på väg åt fel håll.
Mm.
Jag tycker att världens utveckling politiskt och så vidare, framförallt politiskt, är på väg åt helt fel håll. Jag tycker människor pratar mindre och mindre med varandra. Jag tycker att de här ekokammarna som uppträder på sociala medier och sånt, människor blir bara matade med samma och för få verkar intresserade av att ta rätt på vad tänker de på för sätt på andra sidan skranket. Det där fick man börja fundera på varför vi gör som vi gör och vad är det som vi påverkas av. Och då kommer man snabbt in på begreppet, vad är det som är sant nu för tiden? Vad är det vi kan lita på? Och sen då med AI-revolutionen eller vad det nu är för någonting. När allting kan fejkas. Du kan se en video med dig själv och du kan inte ens komma ihåg att du har varit på den där inspelningen. Då är frågan, vad är det egentligen som är sant längre? Är det någonting som är sant? Så jag började faktiskt fundera i den änden. Vad är det som numera är sant? Så jag började gå till då såna här konkreta saker som termodynamik. Du vet, en energibevarande lagar som Einstein definierade. Matematiksaker, och det visste sig att nästan allting kan ju ifrågasättas, till och med sånt som man var övertygad om var sant. 2 + 2 = 4. Det är huvudsakligen sant, men det finns de som säger att hur vet du det? Det kanske är 5. Vem ska man lita på? Och du vet, då, till slut så blir man ju lite knasig. Och så måste man börja fundera, all right, om inte ens det kan, vi kan inte ens komma överens om sådana saker. Hur är det då med mer komplexa grejer? Var vi är på den ideologiska skalan, vad vi tycker och tänker om allt möjligt och psykologi inte minst. Vad påverkar oss? Och högst klux så var omgivna lögnare född, skulle jag vilja säga.
Mm.
Slutom då det enkla faktum att plötsligt så stämmer ju titeln med verkligheten eftersom alla ljuger.
Ja, det gör vi ju.
Men av olika anledningar och om olika saker i olika grad, olika allvarliga saker kanske då. Men alla verkar ljuga. Det finns ingen studier som bevisar detta. Men om du börjar tänka efter och börjar fundera på vad är sanning och vad är lögn, så inser man att alla ljuger. Från 2 års ålder ungefär uppåt så ljuger alla. Och vi accepterar det. Det är det som är det konstigaste. Vi vet att alla ljuger. Men när någon blir avslöjad med en lögn, ja, då jädrans, då minns han, då blir vi upprörda. Så det verkar på något sätt som att vi accepterar lögner. Vi förstår att alla ljuger oavbrutet om allt möjligt. Smått, stort, vita lögner, allvarliga lögner, brutala lögner kanske. Men vi vill inte veta riktigt heller. När vi får rätt på att någon har ljugit så blir vi jätteupprörda. Trots att vi egentligen visste i vår inre kärna så visste vi att mycket av det som förekommer där ute är inte sant. Och det här är så pass intressant så jag var tvungen att researcha rätt mycket kring det hela. Och det blev en bok.
Spännande. Och jag, så bakgrunden är liksom lite hur världen ser ut nu kan man säga. Av många och massa andra anledningar också. Men, och när du pratar om sanningen då, vilket såklart kanske då är motsatsen till lögn. Och det här är en grej som irriterar mig väldigt mycket. Och nu vet jag att folk kommer att säkert bli irriterade. Jag är inne på minerad mark. Men jag säger i alla fall. För om alla tidningar, då menar jag alla tidningar och nyhetskanaler över hela världen säger att man måste ta covid-vaccinet för att rädda mänskligheten, för det är det absolut enda som kommer rädda oss. Är det nödvändigtvis sanningen?
Frågar du mig om det är sant bara för att alla säger det?
Påstående, kommentar, fråga, du får tolka det hur du vill, men det är bara en sån här grej som irriterar mig. Därför att folk blir hjärntvättade.
Det är klart.
Och sen när man slutar skriva om det, då är det borta. Finns det inte problem längre?
Nej. Du, ja, det är minerad mark. Min allmänna uppfattning är att jag är ingen konspirationsteoretiker. Jag vaccinerade mig. Därför att det verkade logiskt att göra det. Jag har svårt att tro att svenska staten skulle subventionera något, den kör i oss några nanorobotar och allt vad det kan vara man har hört om kring där ute. Det är sånt tror jag inte jag på. Hade man klarat sig utan vaccinet? Ja, vissa hade gjort det. Vissa människor befann sig i vissa specifika riskgrupper. Det vet man ju numera. När man vet numera hur man statistik för dödsfall, direkt med att du hade covid i kroppen så blev det dödsorsaken, även om du dog i cancer. Ja, då måste man ju fundera. Vad är sant och vad är falskt? Å andra sidan, jag har inte läst några rapporterna. Jag bara har bara hört om dem. Hur ska jag veta att det är sant?
Ja, precis. Det är ju det jag menar. Hur ska du veta att det är sant?
Vilka personer som är sanna och vilken som är falsk? Jag generellt sett i Sverige där vi bor, du och jag, där tror jag man kan vara, jag ska säga, nu kommer jag låta naiv, men man kan vara hyggligt övertygad om att det myndigheterna berättar för oss förmodligen är ganska sant. Vilken brasklapp. Men vad som står i media...
Fan, har vi ute på minerad mark båda två nu?
Ja, men exakt. Det kanske är över för dig och mig nu. Vi har satt vår sista potatis. Men det är klart att, och det tar jag upp i boken, det som står i media, alltså det finns ju inga människor som är helt neutrala. Att rapportera helt neutralt om någonting, det tycks stört omöjligt. Journalister är också människor. Men du tycker ju någonting. Den fråga som du nu ställde angående covid. Du tycker ju någonting, eller hur? Du har en uppfattning, en åsikt.
Nu drog jag det extrema. Jag kan ju ta vilken grej som helst här.
Det är ett bra exempel. Det har debatterats ganska mycket. Att låsa in halva världen och utlösa en pandemi, det var idiotiskt. Det ska jag gärna säga på Aftonbladets framsida. Det tycker jag var stenkorkat. Därför att, varför gjorde vi det? För att skydda, jag menar, man skickade hem de starkaste, nämligen tonåringarna från skolan. Och sen så behöll man pensionärerna på stan. Hur tänkte de där? Det är klart att det låter konstigt i efterhand. Vad var det vi skapade då? Ja, vi skapade människor, äldre människor som tillhör kanske riskgrupper. De fick röra sig betydligt friare än våra ungdomar fick göra. Ungdomar som växte upp 16-17 års ålder, 2 år av deras liv, togs dem åt sidan så de inte fick lära sig socialt samspel mitt under sin kanske känsligaste period i livet. Och det ser man bland annat, det finns en hel del dokumentation från västvärlden på hur det är med ungdomars mentala hälsa. Och det finns ganska många som pekar på ett distinkt samband då till pandemin. Att de här personerna, de blev rädda och satt hemma när de borde vara i skolan och umgås istället. Det tycker jag är någonting jättekonstigt. Jag påstår mig inte på något sätt vara någon expert på det där. Men det här borde man titta på och lära sig av. Därför att om det är sant, det de säger då, det här hänger samman, då måste man våga prata om det och säga, borde vi skicka hem ungdomarna verkligen? Eller ska vi kolla på vilka som är riskgrupperna? Varför ska vi göra som alla andra länder? Siffrorna i Sverige var ju inte så förskräckliga jämfört med många andra. Nu vet jag inte hur det har slutat. Jag kan inte det alls. Mm. Jag vet inte vilket land det gick som värst och så vidare och så vidare. Men uppenbart så var det vissa grupper som råkade sämre ut. Som i alla influensor. Det var ett allvarligt virus, ja. Men det kommer sluta med att alla har fått det. För virus dör inte. De bara går ut. Alla kommer att få covid-viruset. Vem blir sjuk? Ja. Jag kanske haft det själv, jag vet. Jag hade antikroppar, ingen aning om varför. Tog vaccinet ändå därför att det verkade vettigt. Jag är inte vaccinmotståndare, inte på något sätt.
Nej.
Jag anser att man ska ta det.
Men varför jag drog upp det var bara så här, nu var det ett bra exempel och ett extrem exempel, men det är så här, egentligen i botten med varför jag drog upp det, det är så här, är allting vi hör och ser sanning? Alltså i grund och botten så tycker jag att vi människor behöver ta ett större ansvar och granska det som sägs. Alltså allting vi läser i tidningar, i media, på TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn behöver inte vara sanning. Men...
Nej, men absolut, absolut. Men samtidigt, och det skriver jag i boken också, det du läser om i media, du får ju liksom försöka tvätta det här. Du får ju använda din insida. Men hur ska du göra det? Hur ska du gå till källan och kolla vad var som egentligen hände? Mm. Alltså om du läser om en nyhet i Expressen å ena sidan och så läser du om den i Aftonbladet å andra sidan. Vad är det samma nyhet? Mm. Vad som är sant, inte vet jag. Det slutar ju då med att om inte jag var där så kan jag ifrågasätta de bägge två. Mm. Vi kan utgå från att alla politiker bluffar. Vi kan utgå från att alla politiker tiltar sanningen och tittar från vänster till höger, ingen skillnad. Vad är det som är sant? Ja, säg det. Men det går ju inte att som vanlig privatperson att liksom sätta sig in i allting. Det är ju nästan hopplöst att försöka bilda sin egen uppfattning. För att inte ens om du går in på, ja, var ska du söka? Mm. Nationalencyklopedin, liksom. Wikipedia. Kan du lita på Wikipedia om det står där? Har det då hänt? Ja, kanske.
Ja.
Men jag vet inte, det där är inte mitt område. Men jag konstaterar att det blir mer och mer struligt. Och nu när AI-robotar och allt det här, ChatGPT och allt det där, de kan skapa en avhandling, en doktorsavhandling på 5 sekunder. Så vi sida upp och sida ner som låter så trovärdigt så det bara inte klokt. Ja, fan vet jag vad du ska lita på nu. Vad baserar den det på? Ja, den baserar på sånt som den hittar på nätet.
Ja, fint, nej. Bara,
och var hämtar den upp då? Hur ska du veta att den hämtar det på rätt ställe? Det finns ju ingenting som begränsar det här. Det här är ju släppfritt och det är klart det finns många människor som har valt att utnyttja det för sin egen vinning. Vi är ju naiva och ganska korkade om vi tror att det inte kommer att ske. Det sitter garanterat människor där ute och försöker förvrida skallen på oss allihopa. Och ja... Återigen, jag är ingen konspirationsteoretiker, men att vara naiv, det är ingen dygd. Alltså det ska man inte vara. Man ska vara lite nykter och acceptera att det här får vi ta med en nypa salt. Mm. Det tror jag tyvärr är en ganska bra strategi, tyvärr.
I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av GoActives träningsresor. Framförallt på Mallorca, som tidigare även var mitt hem i många år. Hos GoActive finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs om till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca? Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din reseupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas. Och det här med lögner då, varför ljuger vi egentligen? Du har skrivit i boken 9 olika anledningar, jag vet inte om du kommer ihåg alla på raka armen, annars så bläddrar jag fram det.
Förmodligen inte, men alltså man ljuger för dels för att skydda sig själv. för att skydda sig. Jag kanske inte vill ha negativ kritik, negativ feedback. Jag vill inte framstå som att jag inte visste. Jag vill framställa mig själv bättre dagar. Jag vill skydda dig, kanske dina känslor. Jag menar, den vanligaste lögnen är ju den vita lögnen. Ser jag tjock ut i den här? Nej, absolut inte. Eller du är jättesnygg eller vad som helst. Det är ju det man säger. Det är ju, man tittar ut och säger sig, ja, ganska tjock faktiskt. Men inte lika tjock som det du hade på dig igår. Nej, utan då säger man ju någonting. Oh, smärtare, va? Ja, mm. Ja, men du säger något mycket intelligentare än så. Det är ju en lögn, men utan de här olika lögnerna så kommer inte samhället att funka. Det är det som är så paradoxalt i hela diskussionen. Om vi tar bort alla lögner, bluffar, allt som kan missförstås, alla eventuella små och stora bedrägerier, vita lögner, you name it. Tar du bort allt det så tror jag människor kommer i livet på varandra ganska på en gång. Därför att ingen står ut med den som alltid säger sanningen hela tiden om precis allt. Det är för jobbigt, det är för brutalt, vi orkar inte mer än. Mm. Min teori är att livet är för hårt att navigera sig igenom som det är. Och någon ska slänga sanningen i ansiktet på mig varje dag, om mina tillkortakommanden exempelvis. Om jag varje dag ska höra om allt det där som jag inte klarar av, vilket är massor med grejer. Du vet, den positiva inputen räcker inte för att motverka den negativa inputen. Risken är att man klappar upp fullständigt. Så då måste vi smörja de här sociala normerna lite grann med grejer. Den vita lögnen är väl den vanligaste lögnen. Men den är ju till för att det ska fungera. Det är ju syftet. Mm. Det ska funka. För att smickra människor, att stryka folk med oss, att undvika konflikter. Så vi tar vita lögner. Det är troligtvis det vanligaste. Men så finns det de som gör det indirekt syfte. Jag ska blåsa, jag ska sno allt du äger och har. Ja, det är ju en värre typ av lögn. En annan orsak till lögn, så att säga.
Alltså den här boken och alla andra böcker, du kommer ju sitta varenda morgonsoffa och varenda radiostation. Det kommer väcka väldigt mycket frågor hos folk. Det är väldigt spännande. Väldigt
intressant. Det är jättespännande. Det är ett fascinerande område. Så det är intressant, som jag sa för en stund sedan. Jag började egentligen med att titta på sanningen. Vad är det som är sant? Mm. Och det är intressant att titta på filosofin. En av mina favoritfilosofer, det är ju Kant, Immanuel Kant. Han pratar mycket om sanningar. Men många filosofer i olika kulturer har liksom fokuserat på att vi måste hålla sanningen högt. Ändå vet vi om sedan 10 000 år att människor ljuger. Vi vet det där, att vi är bedrägliga varelser. Men vi är så fascinerade över det hela. Så det här, vad ska jag säga, gråzonen mellan helt sant och absolut inte sant. Och vad människor menar då, ja, men min sanning och din sanning, vilket ju är konstigt. Så var det ju förr i världen. Du hade din sanning, jag har min sanning. Numera har ju du dina fakta, jag har mina fakta om samma händelse. Då man vet ju nästan ingenting längre. Men filosofer har alltid varit fascinerade. Vad beror det på att det är så svårt att hålla sig till sanningen? Men ändå slutar de med ungefär samma slutsats, att det är nog ändå bättre att försöka vara så sanningsenlig som det bara går. Mm. Även om jag förstår att det inte går till 100%, för ingen älskar ett helgon. Det är ingen som gör det, ingen står ut med ett helgon. Men att försöka vara så ärlig och uppriktig som man bara kan, det verkar vara en rekommendation. En del kan säga till och med, oavsett konsekvenser, spelar ingen roll vad det leder till, du måste vara sanningsenlig. Andra säger, ja, konsekvenserna av ditt agerande är ändå viktigare. Om du säger sanningen på ett sätt, eller på ett sätt, om du säger sanningen, någon blir sårad, någon mår pyton, någon kanske förlorar hoppet om framtiden helt, har du då gjort nytta? Nej, men jag var sanningsenlig. Ja, då konsekvenserna väger tyngre. Mm. Så man kan diskutera det här. Och hela det här samtalet är spännande, tycker jag. Men nej, att vara naiv, nej, igen, det leder ingen vart. Barn lär sig ljuga vid ungefär 2 års ålder.
Ja, du sa det är ju hemskt. Mamma sa faktiskt, bara, nej, jag gjorde inte alls det. Jag fick glass, hon sa det innan maten.
Ja men precis.
Men du, har du sett den här filmen The Yes Man med Jim Carrey?
Ja.
Ja, och för alla som inte har sett den då, det handlar ju om han, Jim Carrey är frånskild och de har en son. Och han är lite slarvig med att hämta och komma ihåg saker och sådär. Och barnet bor mestadels hos mamman. Och då så önskar sig barnet någonting. Jag vet inte om han fyller 10 år eller någonting. Så önskar han sig att, jag önskar mig att pappa aldrig kunde ljuga. Eller att han alltid skulle säga ja. Och det slutar ju med att den önskan går igenom och det blir ju katastrof på jobbet. För han bara väller ur sig saker till sina kollegor och sina chefer. Och det är ju ganska intressant. Det är liksom, den skulle visa upp när du ska föreläsa om den här boken.
Ja, alltså det är ju intressant eftersom han är försvarsadvokat. Vilket innebär att då kan han inte gå in och säga som det är. För att det slutar, det håller på att sluta.
Det håller på att gå jättill.
Det blir ju kaos, fast det är roligt kaos i och för sig. Men som tankeexperiment så är det ju intressant. Mm. Det fanns ju den här filmen med han... Den brittiska komikern, vad hette han då? Han som...
Vad hette filmen?
Jag kommer inte ihåg det heller. Det här får du klippa bort. Han höll sådana Golden Globe-tal i åratal och häcklade Hollywood-eliten.
Ah, okej.
Okay. Nu är det helt dött. Du får lägga till det beskrivningen. Ja, i alla fall. Men han har ju också gjort ett exempel som handlar om att alla talar sanning, för det är ingen som känner till lögn. Ingen som vet om att man kan ljuga. Mm. Och han upptäcker det av en slump. Och liksom, vi kan inte se ditt kontoutdrag nu, men hur mycket behövde du? Ja, 500 pund, säger han då. Ja, då litar vi på dig. Och han vet att jag har nog inte 500. Så upptäcker det gick och säger hon som inte var sann. Vad konstigt. Jaha, all right. Men jag vet inte vart jag ville börja här, men poängen är att defaultläget är ju att vi börjar ju som sanningssägare när vi är barn. Och sen lär oss någon att det är smart att dra lite valser. Jag var tvungen att säga det här till polisen. Du vet, jag vet inte hur fort jag körde. Men som betraktelse. Jag tror inte att ingen kommer att ändra sin personlighet efter att ha läst en bok om lögnare, om det är min eller någon annan bok. Däremot mitt syfte med boken är att alla ska titta på sig själva, betrakta sig själva lite grann och reflektera kanske. Ja, kan jag gå lite mer den riktningen? Kanske jag kan, jag kanske vågar överpröva några av mina instinktiva ageranden. Jag kanske faktiskt skulle kunna våga vara lite mer uppriktig. Jag kanske skulle kunna förhålla mig på ett annat sätt till samhället. Det kanske inte är så dumt ändå. Det är den reflektionen som jag är ute efter. Mm. Och som jag tror att jag själv har fått anledning att reflektera över. Nu betraktar jag mig, surprise, surprise, som en ganska uppriktig person. Men det är klart att jag drar ju valser också. I alla intervjuer har man frågat, okej, så när ljög du sist, Thomas? Och så var jag tvungen att säga det. Därför att jag tror att det är riktigt. Och när, om du frågar ska jag svara på det. För det var igår. Men liksom, att bara börja tänka i de här banorna, och det återigen att lära sig att känna igen en lugn, det är också sätt att inte bli utsatt för mycket lögner. I boken berättar jag hur du konstruerar en riktigt bra lögn, och det är inte för att du ska börja ljuga utan för att du ska förstå när någon presenterar en lögn för dig. Man måste våga titta på de här sakerna, och det är fascinerande.
Det här med lögnare då, nu har vi pratat om vita lögner, men du har ju skrivit också en bok som handlar om narcissister. Och hur funkar det med lögner i deras huvud? För de är ju lite annorlunda än vi andra.
Ja, narcissister, de ligger ju, de tilltrar, och det är ju ett förstadium till psykopati. Det ska vara klart, för narcissism är en, alltså klinisk narcissism är en personlighetsstörning. Precis som psykopati. Narcissisternas syfte är att sätta allt fokus på sig själv. Det är att se till att allting i ett samtal handlar om dem. Och om de kan förstärka, bluffa och trixa och fixa för att hamna i centrum, så kommer de att göra det. Mm. En narcissist, och det är alltid ett spektrum. En narcissist är ju inte samma som nästan narcissist. Folk är ju olika även i det här spektrumet. Så är det ju. Men generellt sett så, narcissister har ett ganska generöst förhållningssätt till vad som är sant och inte. Vi är ganska säkra på att många av dem inte ens tycker att de ljuger. För att det här var väl en bra story om mig. Jag förstärkte, jag skarvade och delade till. Och nu ser ju det här mycket snyggare ut vad det gäller mig då, såklart. Och det är ju narcissismen i ett nötskal, att framställa sig själv i en sån dag så att människor ska dras till dem och tycka att de är fantastiska. Varje person som drar en lögn måste ju hålla rätt på vad det är som är sant. Narcissister går ju, det är uppenbart att de producerar väldigt mycket lögner. Det är helt uppenbart, därför att de tycker att de har rätt till det. De är ju mer värda än vad du och jag är. De har ju rätt att uppträda och bete sig precis som de känner för. Och som sagt, psykopater är ännu värre i den aspekten. Men narcissister, det är ju skillnad på lögnare och skitsnackare exempelvis. De som bara pratar strunt, va, sådana här bullshitters, de är ju mera, de öppnar munnen och säger precis vad som faller dem in. De tar ingen som helst hänsyn till vad som är sant eller falskt. En lögnare måste ju ändå förhålla sig till sanningen så han vet att han tar till en lögn. Och försöka navigera det här samtalet så att det verkar vettigt och bra och alltihopa det där. Vissa narcissister upplever jag är mera skitsnackare kanske. De öppnar munnen och det bara kommer ut en massa strunt. Och då är ju frågan den om de själva skulle se det här som en lögn eller inte. Eller om de bara helt enkelt sa vad som följde dem in. För de tar inget ansvar. Det spelar ingen roll vad som är sant. De bryr sig inte. De bara säger vad de har lust med. Och det gör det hela ganska komplext. Därför att det är ungefär som om jag berättar en lögn för dig, Shilin. Jag säger till dig så här. Ja, det är 10 grader varmt ute. Och du ringer din kompis. Ja, det är 10 grader varmt ute, säger du. Jag ljög för dig. Men du tror mig. Så du spred en lögn vidare. Men du tror att den är sant. Har du ljugit nu? Och du inte förstår. Du har ingen egen termometer. Vad är det du har fört vidare? Det är en lögn, men det vet ju inte du. Så är du lögnare då? Eller är du bara sprider av missinformation? Och en narcissist är lite på det viset. Det spelar ingen roll varför det kommer. Jag sa någonting jag hade hört. Det var någon som sa oklart var eller när eller varför. Och så bara häver de ut det. Mm. För det spelar egentligen ingen roll. De bryr sig inte. Så länge det förstärker deras egen grandiosa persona så att säga. Och det gör dem väldigt, väldigt komplexa. För att du kan inte alltid se på en narcissist ifall hon eller han ljuger. För de ser ut som att de tror sina egna ord.
Mm. Är du med?
Ja, jag är med. Och du skriver också i boken, du nämner lite kort om både psykopater, narcissister och om gaslighting. Jag är inte säker på att alla vet vad gaslighting är för någonting. Har du möjlighet att bara förklara det lite kort?
Ja, så gaslighting är ju, det kommer från en gammal film med Ingrid Bergman faktiskt från 30-talet. Där en man går vidare upp och ner i gaslyktorna inomhus och förstår inte varför det händer och han låtsas inte veta varför. Det är därifrån uttrycket kommer, men det går ut på att jag förväntar. Ja, det är faktiskt därifrån det kommer. Filmen hette Gaslights tror jag den hette. Mm-hmm. Ja, anyways, det är inte viktigt. Men vad det går ut på att jag förvränger verkligheten så mycket fram och tillbaka tills du blir osäker på vad det är som egentligen händer. Mm. Jag säger till dig så här, ett exempel. Jag ska gå ut med grabbarna ikväll. Okej, vem ska du gå ut? Jag ska gå ut med Henke, säger jag. Ja, okej, bra. Sen blir jag lite sen och du ringer Henke och frågar när kommer du? Han bara, jag har ingen aning, jag är vid tv. Ja, men Thomas att han gick ut med dig. Nej, det sa han inte. Och så kommer jag hem och så frågar du, men du har inte varit ute med Henke. Nej, jag sa ju Benke, sa jag ju. Men du är helt säker på att jag sa Henke. Ja, men nu var det Benke. Du vet. Och har jag gjort det här tillräckligt mycket? Ja, men det var en enkel lögn. Ja, fast när jag har gjort det här tillräckligt mycket och gått tillbaka. Och nästa gång så säger jag så, du vet den här gången jag var ute med Henke. Ja, fast det var du inte. Jo, men det var jag ju. Hur var det nu? Och gaslighting innebär att man drar grejerna så många varv runt och runt och till slut så vet inte du vad som är sant. Du måste nästan börja föra anteckningar över varje samtal. Nej, men det var inte Bengt. Nej, det är sant. Det var inte Henke. Ja, det var Loffe. Eller så var det Bosse eller Leffe kanske. Du vet, ja, vem var det? Det var flera. Det var så mycket människor, men jag kommer inte ihåg alla. Till slut så blir du helt snurrig. Och en skicklig manipulatör vet hur man ska gaslighta en person utifrån hur den personen funkar. För alla trick som funkar på dig kommer inte funka på mig. För vi reagerar på olika saker. Men ofta så bevakar de ju oss och studerar oss innan de sätter igång med sin manipulation. Vad det nu är för någonting de skulle vilja bluffa om för någonting. Och det kan ju variera förstås. Men gaslighting är, det finns ju människor som har blivit helt knäppa av det. För då vet inte, de kan inte lita på någonting längre.
Problemet är ju även när man bevisar för personer som gaslightar, så här, men här, läs på sms:et. Så här var det, så här skrev du.
Ja, du har missförstått alltihopa.
Ja, då lyckas de vända det i alla fall.
Ja, det faller bort den meningen. Nej, men det var inte så jag menade.
Du har tolkat det fel.
Ja, och du försöker alltid ge det på mig. Vad elak du är. Och här har man försökt göra allt. Och så mycket som jag har gjort för dig, du vet. Avledningar. Det finns så många tekniker för det här som kanske inte är direkta lögner. Men som syftar till att alltså det blir en typ av bedrägeri. Narcissister är ju manipulatörer. De utnyttjar ju människor och slänger bort dem när de inte har någon nytta av dem längre. Det här förekommer ju hela tiden. sociala medier är ju en perfekt plats för narcissister. De lyckas mycket, mycket bättre än gemene man. Därför att de är suveräna på att framställa sig själv som fantastiska, underbara, begåvade, vackra, intelligenta, vältränade, alltihopa. Men...
Det är ingen lätt värld vi lever i. Då.
Nej, och det är väl det jag menar också. För unga personer att växa upp så är det nog bra om man får så mycket normalt socialt samspel som möjligt. Så man lär sig hur riktiga människor funkar. Därav min negativa attityd kring det här med att låsa in ungdomar.
Mm.
Det är det som är hela kopplingen. Om du inte får lära dig hur mänskligt samspel funkar, hur ska du kunna navigera resten av livet då? För du kan inte träna dig till social kompetens på nätet, på sociala medier. För vem vet vad som är sant där? Det här är ett jättebekymmer. Vad var frågan?
Ja, nej, jag bara kände så här, jag skulle kunna dra ett streck över allting och säga ibland var det fan bättre för. Du, men du också
vissa saker
skulle...
var bättre för, andra var det inte.
Nej, jag vet. Det är väl så. Och det här med lögner verkar också skilja sig mellan olika kulturer som du skriver i boken. Vår uppväxt, kulturellt, geografiskt, lite kortare.
Ja, alltså i vår del av världen, i västvärlden, där är vi lite mer intresserade av det man kallar för situationsmässiga saker. Situationsmässiga behov för individen kan hända. Vilket innebär att om det just nu är bra för mig att göra så här och så här, då kommer jag göra det även om det kanske innebär att jag måste bluffa lite grann. Tar man Fjärran Östern, buddhismen exempelvis, där har man en annan typ av syn. Där har man en annan typ av värdegrund som gör att man måste kunna stå för sitt ord och integritet blir viktigt och värdad för vad det är man har valt ut för någonting. Där har man en liten annan syn på det där. Och så finns det kulturer som så där exempelvis staten är den största bluffmakaren. Och vatten rinner alltid neråt. Så att när staten uppenbart bluffar medborgarna, då kommer medborgarna också börja bluffa. Då är det ingen som kan lida på någon längre överhuvudtaget. Och sådana platser finns också.
Åh, herregud, vi skulle kunna podda många olika teman här, hör jag.
Det kan vi göra, du har mitt nummer. Men det intressanta är, ta ett sådant exempel som gamla Östtyskland. Som gick från nazism till kommunism på 4 månader ungefär. De hade ju den här hemliga polisen då. Och man har ju i efterhand bedömt, det finns en hel del rapporter på det. Man har sagt att omkring en tredjedel av alla invånare i gamla Östtyskland var angivare åt staten. Det vill säga, vad du än sa och vad du än gjorde så hade du alltid hade du två personer framför dig och du inte var angivaren, så var det 50% chans att någon av dem skulle springa till staten och berätta vad du hade sagt och vad du hade gjort. Vilket innebär att du kunde aldrig vara riktigt ärlig med någonting. För vem vet var den här informationen skulle hamna? Speciellt om du kritiserade staten och polismyndigheten och allt det här. Och det förekom ju fruktansvärda saker i kommunismens namn. Allt det där känner vi till innan muren föll allt där. Men tänk dig bara, föreställ dig bara att leva i ett samhälle. Du vet inte, vem kan jag prata med? Är det en familj på 5 så finns det 2 angivare i rummet, statistiskt sett. Bort tar man vägen? Hur håller man sig mentalt
matt.
Frisk i en sån? Ja, man blir ju fullständigt snurrig av tanken. Men så har många människor levt i decennier. Och föreställer att vara uppvuxen i en sån miljö. Och sen kommer man till ett land som Sverige där man ändå generellt sett har haft ett fungerande samhällsapparat. Det måste vi ändå säga. Vi är lyckligt lottade. Ja, vi har utmaningar, men vi kan inte säga att vi har det sämst. Det kan vi inte göra. Så kommer man hit och visar sig, men här kan man lita på polisen. Ja, kanske, kanske inte. Det finns skäl till att många människor misstror polisen i Sverige. Trots att du och jag kan hända tycka att det ska man väl ändå inte göra. För det är så vi är lärda och vi har inte sett. Vi har inte haft några hemliga tortyrkammare i svenska poliskällare. På 100-tals år ska jag väl lägga till för säkerhets skull. Men det är klart, kommer du från en sån miljö? En östtysk som kom från 1973 års Östtyskland och ramlade rakt in i Sverige. Där ändå det mesta var tillåtet. Hur ska han eller hon förhålla sig till det? Mm. Och då begriper man ju hur det kan krocka kulturellt också. Varför det är ganska svårt att integrera sig i en helt ny kultur. Eller vice versa för den delen. vad händer om det vore tvärtom? Ja. Mm. Så det här är ganska komplexa saker. Och jag hävdar inte att jag förstår alla kulturer. Men jag kan se var det kan skära sig rejält. Mm. Mm. Hur man förhåller sig till. Vågar man säga som det är? Eller ska man snygga till? Eller ska man ljuga allt man hinner innan solen går ner? Vad är rätt sak att göra? Vem vet?
Herregud vad spännande, Thomas. Och alla kära lyssnare, det här hör ni, det här är ju inte bara en bok om lögner per se. Det här handlar om så mycket mer. Så att omgiven av lögner, in och läs, in och läs, in och läs. Vi måste börja avrunda, men jag tänker så här, du reser mycket. Och när du är hemma så kanske du skriver mycket, mycket admin, mycket sånt. Så att du antingen på resande fot, vilket är ganska stökigt att få till bra rutiner. Och när du är hemma kanske du sitter mycket. Hur ser dina morgonrutiner ut? Morgonrutiner och även liksom hälsorutiner.
Morgonrutinen är väldigt enkel. Jag vaknar före fan varenda morgon. Jag är en typisk early bird. Det är sällan jag är upp efter klockan 5. Jag har inte använt väckarklocka på många år. Jag vaknar samma sekund jag står upp i ögonen, så reser mig upp och går och sätter på kaffepannan. Det är det. Och dricker en kanna kaffe.
En kanna kaffe. Ja, för innan vi började spela in så sa du att du var inte nikotinist. Koffeinist.
Det sa jag inte.
Nej, det sa du inte.
Koffeinist sa jag något.
Ja.
Ja, jag har inte rökt en cigarett hela mitt liv. Nej. Koffeinist. Jag dricker förmodligen för mycket kaffe. Förmodligen mer än vad som är bra för mig. Det är mycket möjligt. Nej, men det är det. Jag ramlar ur sängen rakt ner till köket och sätter på kaffepannan. Och sen så sätter jag mig vid skrivbordet. Eller i en fåtölj med en dator i knät. Sen så jobbar jag fram till 8-9. Sen äter jag frukost med min fru. Mm. När hon kommer upp, för att hon har en annan dygnsrytm. Hon jobbar till 1 på natten. Så att hon är författare. Så när hon är i sin skrivarmode börjar hon ibland 8 på kvällen och sitter och skriver fram till 12-1. Mm. Så där går det inte ihop precis. Men så det är min morgonrutin. Och sen så sen tar dagen vid och vad det nu är för någonting.
Mm. Och hälsorutiner då? Äter du någon speciell mat? Tränar du någonting? Annat än att springa till flygplatsen, till flyget, till gaten?
Ja, vi har ett hemmagym ganska avancerat. Där vi tränar hela familjen för att hålla oss i form. Jag är ingen ungdom längre, så att det måste jag göra. Gör basövningar för att liksom hålla med där och känna mig stark. Vi har stora hundar och vi är ute och går med dem mycket i skogen, och då får man lite konditionsträning. Mina matvanor, ja, de är ganska sunda. Jag har aldrig haft svårt att hålla mig borta från dumheten när det gäller sånt. Sötsaker som det har aldrig varit min grej. Nej, så att jag lever nog ganska sunt. Nu ska vi prova att äta lite sundare.
Vad härligt.
Nej, men det är en sån grej som det märkte man under pandemin. Det var alldeles för rätt att stanna hemma en onsdag och käka jordnötter och dricka ett glas vin, vilket jag aldrig gjorde när man var sett innan. Så det där får man hålla sig undan från och vara försiktig med. Så det märker jag folk nu. Ta ett vinglas mitt på en måndag kväll på restauranger och säga, ja, kan man göra det? Jag försöker liksom... Nej,
kulturellt
det
också, Thomas. Nu är vi tillbaka till det.
Ja,
funkar utmärkt i Köpenhamn, Paris, Rom.
Ja, jo. Men jag som ska upp tidigt varje morgon, jag har alltid idéer. Jag förhåller mig, försöker vara försiktig med sånt där. Alltså, jag är lite tråkig. Det är präktig när det kommer till sådana saker. Vissa saker gör man inte. Det, vad alla andra gör, det har jag inga synpunkter på. Men för egen del så vill jag hålla lite distans till sådana saker. Jag tror att det håller mig piggare och lättare, faktiskt.
Men om du går upp 5, när går du och lägger dig då?
Ja, 10 kanske. 10, 11 kanske. Mm. Jag klarar mig ganska lite sömn. Jag tillhör dem som inte behöver jättemycket sömn. Mm. Därför det håller mig ganska produktiv. Mellan 5 och 8 på morgonen, då har jag gjort mer än de flesta gjort på en hel arbetsdag. Och det törs jag faktiskt säga. Jag är väldigt produktiv.
Vad är det för vovar ni har? Om du är ute och promenerar med stora vovar?
Ja, de är jättestorvuxna våra två. Vi har en enorm golden retriever som heter Bubba.
Mm.
Han är väldigt stor för att vara en golden retriever. Så har vi en rottweiler som heter Churchill.
Churchill.
Som ser ut som en livsfarlig bäst, men egentligen är en nallebjörn.
Oh,
60 kilo mördarhund, men han är supersnäll. Oh. Viftar på svansen och vill bara hälsa på allt. Och han är egentligen ganska löjlig, men han ser ganska...
Farlig ut.
Ja, människor som har dåliga upplevelser av hundar brukar backa när de ser honom. Han väger som en människa. Mm. Men är så alltså otroligt snäll. Alltså, det är som en nalle. Men bra att ha när man går i skogen.
Ja!
Och viker undan om man vill ha för sig.
Ja, men det är ju fantastiskt. Och bra mot inbrottstjuvar. Vi har landat i 5 ofullständiga meningar som du bara fyller i lite. Är du redo?
Jaha, ja, kör.
Ja, men klockan går ju. Alltså, det här är ju, ja, du vet. En timme, vips. Det här skulle jag aldrig ljuga om.
Oj, det är jättemycket. Det var ju inte en ofullständig mening. Som författare då så tycker inte jag att det var en ofullständig mening. Är det ett kolon här nu eller?
Du tolkar det hur du vill.
Det här skulle
aldrig ljuga om... ....
Jag skulle aldrig ljuga om vad jag tycker är en specifik sakfråga.
Va?
Jag tror mig kunna formulera mig tillräckligt prydligt för att våga berätta vad jag anser om saker och ting. Så långt jag har kommit. Ja.
Mod för mig betyder att...
Mod för mig betyder att göra saker som man är livrädd för att göra. Jag är inte in på... mer avsluta meningen, men man tänker sig, han känner ingen rädsla. Det är inte mod, det är för mig galenskap. Att vara rädd för någonting, men att göra det i alla fall. Det tycker jag är modigt. Det beundrar jag.
Till exempel hoppa bungee jump eller kliva upp på en scen om man har scenskräck.
Ja, på bungee jump skulle jag hellre... Sköter mig för pannan, tror jag. Men att gå på scen med sina steg, det är modigt. Det är modigt.
Ja. Jag skulle aldrig, man ska aldrig säga aldrig med bungee jump. Alltså, det går under kategorin aldrig.
Det där någonsin är det aldrig. Någonsin går det komma, tror jag.
Det här känner jag ger mig ett lugn att...
Att kunna sitta i ett rum tillsammans med andra människor och vara helt tyst. Mm. Därför att ingen har behov att fylla luften med prat och babbel.
Spännande svar. Till fredagsmys brukar jag ibland...
Då kan vi dela på en liten flaska prosecco, jag och hustrun. Det tillåter vi oss göra. Det är fredag.
Mysigt. Det pinsammaste som hände en gång, precis innan jag skulle kliva upp på scenen och föreläsa, var...
Att jag hade gjort en klassisk Mr. Bean.
Jaha.
Och gått på herrummet med mikrofonen påslagen. Och jag var inte säker på om tekniken hade koll på det eller inte. Ännu okänt hur det där egentligen var. Ingen sa något, så det kan hända att de hade löst det. Men jag vet egentligen inte. Egentligen vet jag inte.
Vi bara låter den hänga kvar som en cliffhanger. Underbara saker.
Ja, det är jättemånga år sedan, men det är en sån här grej. Där kommer man ihåg. Hoppas inte.
Det har nog alla gjort som har varit myggade. Gått på toaletten och bara, vad händer nu? Jag har ju varit på Nyhetsmorgon några gånger. Ljudteknikerna brukar alltid himla med ögonen varje gång. Inte till mig, utan liksom alla gäster.
Ja,
de får höra väldigt mycket, om man säger så.
Ja, men precis.
Några tankar från mig i dagens ämne kommer här. Jag har ju inte ljugit i podden tidigare och jag tänker inte göra idag heller. Och med det sagt så säger jag att jag självklart ljuger ju jag också. Den som säger att de aldrig har gjort det är en lögnare, tror jag. Svart eller vit lögn, vilket som. Kanske har man gjort det bara för att skydda någon, ett barn eller en partner, och då endast med goda intentioner. Men visst, det är ju en lögn i sig. Att hitta på en dålig anledning till att man inte vill gå på en middag är ju också en lögn. Så visst, det haglar jag dem dagligen, mer än vi tror. Min yngsta dotter är 15 år och det ljugs en hel del där. Det är som en del av att bli äldre. Men det är ibland så galet svårt att veta om man talar sanning eller inte. Ibland krävs det ett rejält FBI-arbete av mig för att få reda på hela historien. Som i helgen som var, till exempel. Den var inte lätt. Lögner som samlades på hög. Jag avskyr det. Så det var lite extra spännande, Thomas, att det var just dig jag skulle intervjua idag. Så vi skulle prata om lögner. Tack för att du lyfter ämnen som sticker ut, som skaver, som folk är nyfikna på, som man kanske inte vågar prata om, som är lite kontroversiella, just därför att det berör. Det berör oss alla. Saker som vi är med om, hör eller ser eller gör själva varje dag. Så tusen tack Thomas för ett superintressant samtal som skulle ju kunna pågå i timmar såklart. Det var mina
tack. Tack själv. Tack själv.
Det är inte lätt med tonåringar och lögner, men det är ett ämne i sig, så jag bara lämnar det där. Annars blir jag bara irriterad. Var hittar vi dig Thomas om vi vill följa dig? För det vill vi ju.
Jag finns ju på de flesta sociala medierna. Söker man på mitt namn så kommer man kanske att hitta mig. Eller man kommer väl hitta mig på Instagram, Facebook, TikTok till och med. Har jag som prov, LinkedIn. Thomas Eriksson, writer, brukar det stå.
Och Eriksson, mina kära, är med K och ett S och Thomas med TH.
Oh.
Underbart. In och följ Thomas Eriksson, writer på Instagram. Köp boken Omgiven av idioter. Följ mig på Shape by Shirin för att hänga med i mitt liv. Och glöm inte att gå in och titta på min fina partners instasida go_active_travel eller deras hemsida goactivetravel.se. De erbjuder massa härliga träningsresor med garanterad träningsverk. Tack alla fina lyssnare för att ni har hängt med oss här idag. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då Thomas!
Hej då!